Det här avsnittet av Par i pixlar görs i samarbete med Spel och sånt.
Fysisk butik eller på webben spelochsont.se.
På Spel och sånt kan du hitta även nya och gamla spel. De allra senaste titlarna eller de mest obskyra retrospelen.
Vägg i vägg så ligger det också deras egna arkadhall där du kan bränna lönen utan problem. Om du är snäll så kanske Borka följer med och visar hur man gör.
Eller så kan du ta ett snack med chefen. Varför inte åka till Norrtälje?
Jag åker redan idag.
Vi ses i Norrtälje på Spel och sånt.
Tack till Spel och sånt.
Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 200. Vad fan blir det? Är det 202?
Sinnessjukt.
Ja, av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej!
Hej! Hej! Hej. Fick jag en klapp den här gången?
Den här gången fick du en klapp.
Ja, en brasklapp. Nej. Nej!
Så. Jaha, hur mår du då?
Jo, men jag var bra. Mm, jag är lite trött. Det är måndag och man har jobbat hela dagen och sen har man varit iväg och övat kata. Så jag är jättemosig.
Karate med andra ord.
Ja, jag har
övat
karate.
Ja.
Precis, men jag är igång, känner jag.
Ja.
Nu.
Känner du dig stark?
Ja, alltså nu är jag ju svag. Jag har ont i musklerna. Men ja, det var en bra lektion.
Men kampsport handlar ju om att man ska vara liksom både... Alltså, du ska vara nedbruten både mentalt ja. Och fysiskt. Liksom.
Men alltså, jag sa det idag till mina kollegor som undrade om jag blir något bättre. Då sa jag att jag väntar fortfarande på mitt liksom, det här Rocky-montaget. Jag behöver ha en sån här känsla av att jag blir bättre. Men det blir jag. Mm. Mm. Idag har jag blivit bra på Pinanson och Itch.
Okay.
För de som vet.
Ja.
Ja, nu har jag gått vidare från Taikyokusen Itch Nisan, så nu är det Pinanson Itch.
Okej, okay. Och det är alltså
kato-rörelser
man övar.
Det är svårt.
Du vet, jag gick på taekwondo i många år.
Ja.
Då höll vi inte på så mycket med sånt där. Vi sparades mest.
Ja, men det är kul.
Det var,
kumite.
Ja, det heter det på...
Heter det så då också?
Nej, det heter... För kumite är ett japanskt ord.
Ja, såklart.
Taekwondo är koreanskt.
Såklart.
Så att vi sparades mest.
Mm.
Det var kul.
Sen
fick jag stryk av en tjej som var ett bälte över mig och då tappade jag självförtroendet och bara
av. Det är också en del av liksom insikten.
Man går på många nitar här. Så är det bara.
Men hur mår du då?
Jag mår bra. Jag har varit snusfri nu i snart 3 veckor.
Är det så länge nu?
Snart 3 veckor.
Det är helt sjukt.
Det känns, och när det här avsnittet är ute, då har det gått ännu längre, kan jag säga.
Ge dig någonting.
Men jag kan ta en...
Men det är orimligt!
Ja, det är orimligt!
Ja, jag vet.
Det är på första försöket, Robin. Ge dig själv en.
Nej, men jag behöver inte ha mer grejer. Men alltså så här, det är liksom... Den här... man vaknar upp på morgonen och så känner man så här, nu ska jag ta en snus. Och så... Nej,
det
ska jag inte alls det. Då är hela dagen redan förstörd. Ja, men den är det.
Alltså, du är så duktig. Och du har tjänat massa pengar på det.
Nej, inte tjänat. Jag har sparat pengar på det.
Okej, sparat.
Men jag känner att livet är lite mindre värt att leva. Känner jag.
Fortfarande?
Ja.
Okay. Det brukar ju vara jobbigt liksom i början. Men man tänker ju så här, hur ska jag kunna gå vidare i livet utan att ha det här?
Ja.
Jag behöver ju ha det här för att vara glad.
Mm.
Det är ju så hemskt, men det är ju så man upplever det. Liksom.
Ja.
Men man måste komma ihåg att det har funnits en tid innan snuset. Man har kunnat känna glädje och lycka innan snuset och bara vara liksom.
Just nu så är jag lite i samma mentala läge som James är i Silent Hill 2.
Det är så, lite förvirrad. Men känner du dig skyldig på någonting?
Nej, men jag känner ingen mening med saker och ting ibland. Nej, men så illa är det faktiskt inte. Det är skitjobbigt. Men jag vet att jag kommer ta mig igenom det. Så är det ju bara. Liksom, det är bara bita ihop.
Ja, men det är ju det.
Ja.
Och tänk så här. Du är redan bättre än typ 99% av alla som försöker sluta.
Jag tänker så här. Nu jag har slutat. Då kan jag ju så här. Om jag vill spice till livet lite så kan jag ju börja igen.
Nej!
Om några veckor.
Lägga av.
Nej, vi ska ta oss igenom det på andra sidan, tänkte jag.
Jag tror det också.
Jag tror jag snusar för så här 16 000 kronor per år. Så att de pengarna kan man faktiskt göra roligare saker för.
Eller
typ,
hur?
Typ som att gå till tandläkaren som jag gör.
Typ det. Eller typ en halv resa. Du kanske kommer till Malmö för det.
Ja, vad fan ska man till Malmö göra?
Nej, sant. Ja.
I det här avsnittet ska vi prata om spelet Silent Hill 2. Ett spel som förändrade skräckspelsgenren och definierade en hel konsolgeneration, skulle jag nog våga påstå. Vi åkte till Silent Hill med en gång.
Ja, men det tycker jag.
James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel?
Maria?
You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there.
How do you know about that? Aren't you Maria?
Utvecklat av Team Silent för Konami. Eller Konami, vad säger man?
Konami. Om man ska vara äkta.
Hej!
Ja. Oss.
I regi av bland andra Masashi Tsuboyama och musik av Akira Yamaoka. Släppt sensommaren 2001 till PlayStation 2 och senare Xbox och PC. Silent Hill 2 är ett psykologiskt survival horror-spel där vi som James Sunderland ska gå in i den dimmiga staden Silent Hill och försöka få svar på ett mystiskt brev. Vi ska under vår resa slåss mot skruvade monster, lösa pussel och stöta på andra som förlorat sig själva i den täta dimman. Ska vi ta lite story?
Ja,
ja.
Vi är redo.
Mary, kan du verkligen finnas i den här staden?
I de oroligaste av drömmar kan jag se just den där platsen. Silent Hill. Du lovade mig att du skulle ta mig dit igen. Men det gjorde du aldrig. I alla fall så är jag där nu. Ensam. Vid våran speciella plats. Väntandes på dig.
Jag fick ett brev. På brevet stod det bara Mary. Min frus namn. Det är ju larvigt. Det kan inte vara sant i alla fall. Det var jag intalat mig själv. En död person kan inte skriva några brev. Mary dog i den där hemska sjukdomen för 3 år sedan. Så varför är jag ens här? Och letar efter henne? Våran speciella plats, vad menar hon ens? Hela den här staden var ju vår speciella plats. Menar hon möjligtvis parken vid sjön? Vi satt ju där hela dagen och bara stirrade ut över vattnet. Är Mary verkligen där? Eller är hon verkligen vid liv och väntar på mig här?
Jag tror inte man behöver ha så mycket mer än den där inledningen. Jag tror att de flesta fattar premissen för spelets handling.
Ja, alltså så här är det. Spelet börjar ganska tvärt. Du är redan i Silent Hill.
Ja.
Du startar i Silent Hill och lika förvirrad som du känner dig, känner sig James.
Mm.
Vi bara börjar allting där. Det känns bara som en feberdröm på något sätt.
Men det där är all info vi får.
Ja, precis.
Det är all info vi får. Det är hela premissen.
Exakt.
Vi har åkt till en plats där vi tydligen hade någon form av liten semester för ett tag sedan.
Med vår fru.
Och hon vill att vi ska åka tillbaka dit.
Precis.
Vi har fått ett brev från henne fast hon är död.
Ja, hon är död. Ja. Vad är det som händer?
Mm. Mm.
Jag älskar, ska jag bara säga. Vi ska snacka så mycket om det här senare. Men jag älskar att vi startar där. Vi startar inte hemma hos James när han får brevet,
nej, förstår du?
Och hans tankar och funderingar på vägen dit. Utan allt startar i Silent Hill. Vi är redan där.
Mm. Vi kommer att prata lite spoilerfritt om själva storyn. Och spelets liksom tema.
Ja.
Tror jag är mer viktigt att prata om än själva storyn. Sådär. Men vi kommer till det lite senare. Vi börjar i rätt ordning. Vi ska prata om presentation, grafik och ljud. För det jag minns från när jag spelade det här spelet 2001, det var att jag tyckte att det var otroligt snyggt. Och än idag när jag ser det här spelets cutscenes så förstår jag inte hur fan man lyckades med att få det att se så här ändå realistiskt ut. För det ser än idag väldigt, väldigt bra ut. James och alla andra som vi stöter på känns levande i alla cutscenes. Och det är liksom en balansgång mellan att vara verklighetstroget och lite så här Twin Peaks uncanny, om du förstår vad jag menar.
Ja. Alltså, det är otroligt bra för sin tid.
Ja,
men
verkligen.
Du har ju ändå den här, vad ska man säga, lite uncanny, vilket är den tidens... Ja, men man kunde, det där var det bästa man kunde göra på den tiden. Liksom.
Ja.
Men nu i efterhand så tycker man bara att det bidrar. Eller hur? Man tycker bara att det är liksom, det bara förstärker den här bilden av att det är någonting märkligt med den här platsen.
Ja, men det som uppfattas som styltigt är också en del av spelet.
Ja.
Om man skulle ta bort det, och det är det som vi kommer komma in lite på remaken och det här längre fram.
Mm-hmm.
Och jag tror att jag och du är rädda för att den här obeskrivliga styltigheten, att om inte den finns så är det, så kommer det inte kännas som Silent Hill längre.
Ja, och jag har andra punkter som jag vill ta upp.
Vi kanske kommer in på remake längre fram här.
Är vi ökända för att avsky remakes? Eller jag kanske är ökänd för det.
Ja. Jag är nog känd för att jag tycker ganska bra om väldigt många remakes.
Om det
remakes,
heter
faktiskt.
Final Fantasy. Så, ja.
Nej, men Resident Evil också. Alltså jag gillar den senaste 10 årens remakes vi har fått. Jag tycker att det har inte varit mycket som har liksom stört mig.
Nej.
Sen så i och för sig, nu är vi ändå inne på Konami. Metal Gear Solid 3 Delta släpps ju snart. Jag var så här, wow, det ska bli kul att spela det här spelet igen och det är en remake och sådär, men det är tydligen bara exakt samma spel, bara att det är en ny grafik. Det är exakt samma liksom spel.
Men alltså, det är inget fel på trean, originalet.
Nej, jag vet. Men nu när man ska få en remake så tänker man sig att de vill kanske liksom bygga om någonting. Bygga om världen lite. Kanske spetsa lite storyn här och var. Utan att liksom ta sig för stora friheter. Men det är exakt samma spel. Det är till och med samma dialoger. De har inte ens spelat in rösterna på nytt. Det är exakt samma.
Alltså, är det inte bara en HD-remake då?
Det är ju typ det. Och då blir jag så här, då kan jag ju hela det här spelet utan till.
Ja, men det är klart.
Då är det ju liksom ingen remake så. Då är det ju mer en typ...
Ja, men det är en HD remaster. Remaster, ja, precis. Alltså jag kan ju ingenting om spelprogrammering, men då känns det som att du har kvar original kodningen liksom och bara hotar upp grafiken.
Ja, det tycker jag att då missar man ju en chans att berätta om en bra historia.
Men det lär ju vara billigare än att göra ett helt nytt spel.
Sannolikt. Men däremot, Silent Hill 2-remaken ser ut att vara liksom en helt ny berättelse.
Ja, gud ja. Liksom,
fast
helt,
man,
helt nytt.
Fast man siar den här nya berättelsen ur originalspelet. Liksom.
Ja att, nej. Vi ska diskutera
det senare. Vi tar
remaken
det senare.
Ja. Sen. Jag är ju som sagt ökänd och jag har till och med just nu en diskussion med folk på Facebook om remakes och varför jag är anti det.
Okay.
Mm. True story. Men ja. I alla fall grafiken pratar om. Jag tycker absolut, det här är ett tidigt PS2-spel som trots sin respektabla ålder ser riktigt, riktigt bra ut. Vi har ju pratat om cutscenesen.
Mm.
Men även liksom in-game. Jag tycker att det ser helt okej ut. Det är inte alls problem att spela. Jag tycker att det är speciellt snyggt om man jämför med föregångaren till PlayStation 1. Alltså, dimman är ju en viktig komponent i det här spelet.
Väldigt. Alltså, dimman är en av karaktärerna.
Ja, gud ja. Mm. Alltså, nu kanske jag låter hård, men det är knappt spelbart Silent Hill 1.
Ja, jo, det är det väl.
Alltså, dimman är clunky, förstår du? Jag tycker det.
Ja.
Den är för nära inpå, förstår du? Så att det blir
för tjock, liksom.
Den är för tjock. Det är ett handikapp, liksom. Här tycker jag att den är... Det flyter på, förstår du? På ett bättre sätt, tillräckligt. För att man inte ska störa sig på den, förstår du? Men fortfarande... tillräckligt läskig.
Jag skulle säga det också att det beror på lite vilken version av Silent Hill 2 som man spelar. Originalversionen på PlayStation 2 har ju den bästa dimman. Den bästa renderingen av dimma. Den är liksom lite förlorad i den här konstiga PS3-versionen. Och Xbox-versionen har jag aldrig spelat, så den vågar jag inte svara på. Men den bästa versionen av Silent Hill 2 som man kan spela, det är den på PlayStation 2. För där har du... För att jag vet inte hur
originalet
det var.
Alltså.
Ja, precis. För det var när man skulle konvertera till PlayStation 3 och sådär. Att man fick, det var någonting med den här renderingen av dimman som liksom inte gick att riktigt... Så den dimman på PlayStation 3-versionen är liksom jättekonstig. Den,
är det inte så att den faktiskt bokstavligt talat är mindre?
Den är mindre, jo.
Ja, det är mindre dimma.
Ja, mindre dimma, ja. Japp. Och jag tycker så här, staden Silent Hill, den är ju precis som dimman, en karaktär i berättelsen. Den är en viktig del och längs med stadens olika gator så hittar vi liksom hyreshus, barer, butiker, sjukhus och platser som känns väldigt, väldigt äkta och som vi då sa inklätt i den här tjocka dimman som är så signifikativ för Silent Hill. Och jag för mig att Silent Hill, stadens upplägg är baserat på en stadsdel i Kalifornien här för mig. För att man skickade ut några ifrån Team Silent då, att åka till USA för de ville ha inspiration. Men man hittade ingen inspiration. Och då så skulle de typ ta lunch och så var det då en amerikansk anställd på Konami som skulle åka hem och då följde japanerna med och där han bodde, de var så här: åh, den här platsen är perfekt. Så att det är någonstans, det är för mig att det var i Kalifornien, den stadsdelen där den här killen på Konami USA bodde, det är liksom den som ligger till grund för Silent Hill stadens design i.
Men vad häftigt. Men ändå så här konstigt att de reser till USA och hittar inte en enda plats.
Nej, men de kände liksom att det här är inte perfekt.
Nej,
liksom.
Men ändå. Jag tycker ändå så här, Silent Hill i sig är ju inte spektakulär. Och det är det som är hela grejen.
Mm.
Det är en vanlig småstad.
Jo, men är man uppvuxen i Japan, ja, då är det kanske svårt att veta hur en amerikansk småstad ser ut.
Ja, men alltså, liksom. Ja, det är ju inte, inte 40-talet. Vi har ju filmer. De har väl en uppfattning om hur.
Som kreatör själv,
ja,
inspiration är jätteviktigt.
Man kan
inte bara skapa ut tomma intet.
Man måste
inspireras av någonting.
Så att de gör en resa så bara, finns ingenting här. Såna där resor
är också alltid så här. Vi behöver inspiration så vi behöver åka på semester.
Ja, så bara en festresa.
Let's go to USA.
Ja, liksom. Precis. Med slipsar på knuten runt huvudet.
Men tydligen så är den här stadsdelen nästan copy-pastad in i Silent Hill.
Men vad kul!
Barernas namn och grejer är exakt samma. Men jag minns inte vart det här är, men det finns om man googlar. Så.
Ja, alltså miljöerna i Silent Hill är fantastiska. Alltså, det är lite som jag skrapade på där, att de är alldagliga. Liksom, vi har en bensinmack, vi har en bar, vi har liksom hyreshus, vi har sjukhus, vi har de här vanliga
småstads,
byggnaderna för att liksom infrastrukturen ska fungera i en småstad. Och vi har en liten park och vi har vattnet och sådär. Det är de här vanliga grejerna, men den ena är äckligare än den andra. Förstår du? Det blir bara värre och värre och värre.
Ja, för staden Silent Hill är ju som en hubbvärld.
Ja,
och sen
precis.
Så besöker du ju liksom, först är det ju lägenhetskomplexet.
Exakt.
Och sen så kommer du senare till sjukhuset och sen så liksom så att det Silent Hills gator är ju bara liksom transportsträckan till nästa plats liksom.
Men vi skulle ju säga att den är ju inte heller konstant. För den förändras också.
Ja, det gör den.
Det finns olika delar av staden som du besöker dem i olika etapper. Det är inte bara ett enda stort liksom tillgängligt område, utan ju längre in i spelet du kommer så kommer du besöka andra avskärmade delar. Liksom.
Och så fort man kommer in någonstans, då är det inte längre dimman som är det läskiga, utan då är det ju istället det väldigt, väldigt påtagliga mörkret. Och James kämpar med sin lilla ficklampa som liksom har en liten ljuspunkt och kameran gör ju inte saker och ting
bättre.
Det tog ett tag, men jag lärde mig att man kan faktiskt ändra, du kan styra kameran.
Ja,
det går att göra det om man håller in L2.
Ja, men något sånt
där. Då kan
du
liksom rikta om kameran. Och när jag insåg det, bara, varför har jag aldrig gjort det här förut?
Nej, och det var ju långt sent i spelet som vi insåg det. Ja,
jag vet inte.
Alltså, jag älskar hur man i början liksom besöker de här alldagliga platserna. Som du vet, de bara gradvis förfaller. Liksom, och bara blir mer surrealistiska, mer mardrömslika. Jag tänker, lägenheterna i början. Mm. Alltså, när man går in där första gången, man får ju en chock. Bara, vad är det här? Alltså det här kolsvarta mörkret, det är brunsvarta väggar, låg belysning, det är förfall och du hör bara en massa konstigt ljud där borta i korridoren. Liksom. Det är ju fruktansvärt. Om man tror att det blir inte värre än så här. Jo du, det blir väldigt mycket värre. Alltså, jag kan ändå säga att en plats som jag tyckte var väldigt, väldigt äcklig, eller en plats i spelet som jag tyckte bara, det här är nu är det läskigt på riktigt.
Mm.
Det var faktiskt det lilla museet.
Ja.
För när du kommer in där, det är så tyst och det är så mörkt. Och när du kliver in där så bara dyker en hotfull svart trappa upp där i mörkret och du ska gå ner för trappan. Alltså det var äckligt.
Och sen det här mullrande ljudet som sakta kommer fram. Jag tyckte faktiskt att fängelset var otäckt. Det är ganska sent i spelet, men det är väldigt mörkt och det bara dyker upp så här oförklarliga ljud från platser och så det finns liksom ingenting där. Och det är bara mörker och det är galler överallt.
Exakt. Och, och spelet lurar dig, för det kan vara liksom...
Det fintar dig med att medvetet att trappa upp det här dånande ljudet och sen så finns det ingenting där. Liksom.
Nej, eller typ ett gigantiskt rum så du tänker, nu kommer någon något monster. Nej. Det finns ingenting där inne. Jag bara,
men något som bidrar till skräcken också, det är ju såklart det som gömmer sig i mörkret då.
Excuse me.
I'm sorry. I
was just... No, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost.
Lost?
Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way?
Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it.
Thanks.
But...
Yes?
I think you'd better stay away.
Men något som då lurar i mörkret, det är ju de här otäcka monsterna. Och jag vet inte ens vad fan det vi möter. Det är liksom vanföreställda människokroppar som ser ut att vara iklädda liksom olika lager av blodiga nylonstrumpbyxor. Och det är ju Masahiro Ito som har skapat de här olika skapelserna. Han är en sjuk jävel, ja. Han är in-house på Konami fortfarande och han har ju designat varelserna i stort sett alla Silent Hill-spel. Även inblandad i kommande remaken, vilket känns lovande.
Oh, ja.
De här skapelserna... det finns ju liksom... Det första intrycket är att de är läskiga. Mm. Liksom de här sjuksystrarna utan ansikten och liksom de här som går runt i typ, vad är det de heter? Så här, fångstjackor? Vad fan heter det? Straight jackets. Vad är det heter? Tvångs... vad heter straight jacket på svenska?
Men tvångsjacka heter det.
Heter det tvångsjacka?
Ja, jag tror det. Okay. Nu heter det.
Ja, skitsamma. Nu heter det tvångsjacka. Och sen så liksom, när man har sett dem ett par gånger så börjar man liksom fundera på vad det är, vad de är egentligen. Och vad de ska symbolisera. Och när du börjar liksom pussla ihop spelets handling med karaktärerna och sen då vad karaktärerna säger, vad de är uttryck för och vad Silent Hill är för plats egentligen, då börjar allting att liksom bli logiskt i huvudet. När man tänker på alla monstrens olika utseende. Mm. Man kan ju spoila skiten ur det här nu, men jag tänker inte göra det. Men jag vill bara att folk ta med sig det, att det finns allting i Silent Hill 2. Sättet som allting är designat på, det finns alltid en mening och en baktanke med allting. Platser, karaktärer, vad de säger, hur saker och ting ser ut. Det finns en baktanke med allting. För det här är liksom, det är inte bara slumpen.
Absolut inte.
Och det är det jag älskar med Silent Hill serien överlag. Det är att det är oftast väldigt, väldigt genomtänkt.
Ja, de första i alla fall kan man ju säga. Alltså så här, monstren i Silent Hill, de är inte läskiga för att de är fulla med blod. För om du tänker efter, det är inte så mycket blod i det här spelet. Nej, det är mer liksom brunsvart förfall. Förstår du? Det är en ruttnande...
Men det är mörker och rost.
Typ ondska, förstår du? Det är bara den här evil liksom.
Det är smuts.
Smuts, ja. Precis. Både liksom mental och fysisk smuts liksom. De är äckliga för hur de presenteras. Alltså det här spelets monster är ju inte äckliga för att de liksom livnär sig på jumpscares.
Det är någon enstaka jumpscare.
Ja,
det är inte jättemånga.
Nej. Väldigt sällan.
Det är inte liksom det Silent Hill handlar om.
Nej,
det handlar inte om jumpscares.
Nej, och precis som du säger, alltså, nu ska vi bara prata liksom monster. Mm. De har en mening.
Ja, de har det är det jag sa.
Allihopa.
Ja, det finns en baktanke med allting. Pyramid Head också. Okay. Om vi ska prata om honom.
Första gången man ser honom.
Ja.
Bara det. Alltså, sättet de
puckar till.
Ja, men vi vet ju liksom, men vi kan inte säga
nej,
det.
Nej.
Det hade varit att förstöra. Ja. Spoil the fun.
Du vet att Pyramid Head är den karaktären ifrån Silent Hill som har dykt upp i flest spin-off-spel. Det finns så här go-kart-spel där du kan spela som Pyramid Head.
Ja, men
snälla. Och allt möjligt.
Och det är tråkigt.
Den man vill göra.
För nästan. Att, ja, vi kanske, jag säger nästan. Det här nu, men jag hoppas att jag inte spoilar för mycket. Silent, eller Pyramid Head ska bara finnas i Silent Hill 2.
Ja, precis. Det tycker jag också. Jag tycker att
för
att
annars är det ologiskt, ja. Om du har spelat spelet.
Han är ju med i många andra Silent Hill-spel. Ja. Inte i trean, va? Inte i fyran. Men i femman och sexan tror jag att han är med. Eller i Homecoming och Downpour tror
är
jag.
Är han med där?
Ja, jag tror att han är med. Är båda.
Säker?
I Homecoming i alla fall. Mm. Det är jag helt säker på.
Han är ju med i filmen i alla fall.
Det är han absolut. I allra högsta grad.
Jättemärkligt egentligen. Men man förstår ju att regissören valde att ta med alltså, ett av spelseriens mest populära karaktärer. Ja. Såklart. Folk vill se Pyramider.
Men sen också, i och med att han var med i Silent Hill Homecoming, och, eller om det var Downpour eller båda, det är för att de spelen var inte gjorda av Konamis Team Silent, utan de outsourcade ju till...
Och då blir det skit!
Ja, inte skit nödvändigtvis, men det blev absolut inte samma sak.
Jag
tycker till och med att Silent Hill 4 The Room, som fortfarande är ett japanskt spel, det är bra, men det har inte den här känslan som Silent Hill 1, 2, 3 har.
Jo, alltså jag tycker den är senare, fast den har Silent Hill-känslan. Jo,
ja, men,
jag tycker
men det.
Det är inte
den här uncanny-grejen som finns i ett, eller speciellt i 2 och 3. Där har du ju den här, där är ju Silent Hill-känslan. Det som jag kallar för Silent Hill-känslan är som starkast i Silent Hill 2 och 3.
Feberdrömmen.
Ja, de, precis.
Uncanny exakt. Feberdröm, liksom.
De två spelen definierar hela serien.
Ja, absolut. Men det går inte. Det går inte riktigt att nå upp till det där. Men fyran är ändå väldigt, väldigt läskig.
Ja.
Med de där spökena. Och ljud, där snackar vi bra ljud.
Ja, ja, ja. Men alltså det här spelet, när det kommer till grafisk design, bara kolla på sista stället man kommer till. Liten spoiler, hotellet. Sättet det är designat på, ljusmässigt, ljudmässigt, monsternas design. Det här är en masterclass i hur man designar en läskig plats.
Ja.
Till 100%.
Det är ju väldigt mycket liksom Alice i Underlandet. Alltså så här, i början av spelet, du hamnar i en stad, du öppnar dörren in till lägenheterna, du gör klart där, kliver ut, du är tillbaka på gatan.
Mm.
Ja, sen går du vidare. Du vet, det är logiskt. Du öppnar en dörr, kommer ut, du går tillbaka, du hamnar på samma ställe som innan. Sista stället, alltså där vänder de upp och ner på saker och det blir feberdröm på riktigt.
Alice i Underlandet är en väldigt bra
referens,
eller väldigt bra jämförelse faktiskt. Med
allting är upp och ner, verkligen. Och det blir bara värre och värre och till slut så slutar du ifrågasätta det.
James!
Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive.
Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you?
Varför har man inte sjöjungfrur i Norrland?
Vänta. Har man där då? Då säger du något så här...
Du är lite för kallt på fjällen.
Nej, men... Den var bra!
Tack så mycket. När vi ändå är inne på presentation ska vi prata lite grann om musik och voice acting i Silent Hill 2. Akira Yamaokas fantastiska soundtrack. Och sen har vi ju då låtar, ledmotivet Theme of Laura och Promise.
Men varför heter den det för?
Theme of Laura?
Alltså nu när man har spelat spelet och bara, varför heter den Theme of Laura?
Jag vet inte.
Men det är jätteudda.
Laura har ju inte så stor del i handlingen riktigt.
Typ ingenting?
Nej.
Hon är bara jobbig.
Men jag tror att det är för att låten är liksom lite lekfull. Mörk men ändå lekfull. Eller jag vet inte vad det är Theme of Laura. Promise är ju också ett fantastiskt stycke. Och, alltså Akira Yamaoka är ju... Han är en fantastisk kompositör som på något sätt bara lyckas skapa musik som verkligen passar så bra in till Silent Hills miljöer. Och monster och otäckhet. För det är en sån blandning av råhet och sorg.
Men vem hade kunnat ana liksom att den typen så här lite indie rock från tidigt 2000-tal skulle kunna passa i ett skräckspel.
Men det är för att det är så,
det är för att det är han som gör den.
Det är skränigt och deppigt.
Ja.
Det passar ju verkligen så bra in i Silent Hill.
Ja, gud ja.
Det är på något sätt, jag vet inte hur...
Hur han gör.
Det är en sån perfekt match på något sätt.
För att alltså, hur brukar musiken i skräckspel låta?
Det brukar vara mycket stråkar.
Ja,
och...
väldigt melodiskt och liksom den här mattan i bakgrunden och vemodig och liksom så här. Inte alls med elgitarrer och trummor och lite riv liksom. Verkligen inte. Det är bara Silent Hill som gör det.
Fast om man ska se så här, Akira Yamaokas musik spelas ju i cutscenes.
Mm.
Under spelets gång, när du spelar, då är det inte så mycket musik, som vi kallar musik. Det är mycket mer arbete med så här muller och bara så här white noise och ambience. Det är bara så här, det kan vara maskiner som mullrar.
Oh.
Och det kan vara rost, alltså ljud av tusentals rostiga saxar som dras fram och tillbaka och skrapljud från metall och liksom det är det som är själva ljudbilden under, alltså när du spelar.
Ja, och det är så effektfullt och de är verkligen placerade på rätt ställe. För så här, i det här spelet, det är som du säger, antingen så möts vi liksom av den här cutscenes-musiken, liksom halvdeppig rockmusik.
Mm.
Eller så kan det vara den här, det är typ ren och skär mardrömskakafoni av bara en massa konstiga ljud i bakgrunden.
Ja.
Eller så är det bara tyst.
Ja.
Och det är så effektfullt, det är på helt rätt ställe, vilket gör att man aldrig känner sig säker. Och det finns ett rum, du vet vilket jag menar, i lägenhetshusen som alltid har ett visst ljud.
Ja.
Och det gör att man mår aldrig bra där inne. Man blir
aneasy direkt. Ja.
Just för att någonting kan hända när som helst.
Mm.
Och varje gång du går in i det rummet så låter det där ljudet. Ja. Och det är en sån obehagskänsla.
Jag tycker som du sa där, med att tystheten är ett jätteeffektivt vapen, för att man är van vid att ha det här mullret och skrapandet. Sen när du kommer in i ett rum och så bara helt tyst. Då blir man verkligen på tårna. Blir så här, nu händer någonting här.
Tänk vad viktigt det är med musik och ljudeffekter. För jag tänker, det är ju...
Men också tystnaden.
Precis. Ja. Avsaknad av ljud. Jag tänker, den skapar ju en grund för dig som spelar spelet, som hjälper dig avgöra vilken stämning spelet är i.
Ja, exakt.
Förstår du?
Exakt, yep.
Och då när det saknas ljud helt och hållet, då vet inte du vad du ska tro.
Nej, men då blir man på sin vakt.
Ja.
Direkt.
Nu kommer någonting, liksom. Och jag tänker också, du nämnde ju fängelset innan. Det finns ju ett rum där.
Mm.
Där du blir jagad av någonting, låter det som.
Ja.
Ljuden kommer efter dig och den kommer närmare och närmare och närmare. Och du springer och tänker, nu kommer det, liksom. Men det kommer aldrig. Ah,
nej.
Liksom.
Ja. Nej, det är Akira Yamaoka, ett jävla geni. Vi kan väl bara dra ett streck efter det, tycker jag.
You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad?
Not at all, silly.
Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere.
Stabbed me? What do you mean?
It chased us to the elevator, and
James?
Then...
James? What are you talking about?
Just before! Don't you remember?
Jag skulle vilja prata lite om det här spelets voice acting. Något man kan prata väldigt mycket om faktiskt. För de är otroligt varierande. Men är idag ansedd att vara lite kult. Och en del av upplevelsen. För att den är inte alltid supervass. Det ska man vara helt ärlig med. Men den bidrar på något konstigt sätt till själva helhetsupplevelsen. Och återigen så ger den lite så här Twin Peaks-vibbar. Något som de säkert var egentligen omedvetna om när de spelade in det här. Att det liksom... Det är lite halvusla insatser ibland. Men det bidrar bara till att det blir ännu mer obehagligt, för allting känns lite out of place, eller vad säger du?
Ja, men det är nästan som att vi är i The Black Lodge.
Twin Peaks.
I Twin Peaks, ja, precis. Ja. Mm. Folk pratar till oss, men det låter lite konstigt. Och
det är en
lite
drömsk, det är en drömsk känsla.
Ja, precis. Ja.
Som att, för sådär kan det ju vara ibland att folk pratar stelt och styltigt i drömmar. Mm. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång.
Ja, ja, men alltså i drömmar då kan folk ha 20 fingrar.
Mm.
Men du ifrågasätter aldrig.
Nej, och precis.
Vi kanske kommer att prata om det senare.
Vi har det här liksom färglösa världen som vi ser i Silent Hill. Och då stöter vi på liksom ensliga människor i den här liksom dimmiga och märkliga platsen, och de pratar konstigt och de undrar vem du är, och det bidrar också till den här helheten i det här spelet, att det blir bara mer och mer otäckt, och att, som jag sa, att det är lite halvusla röstskådespelarinsatser ibland, det bidrar bara till den stämningen.
Ja, absolut, men jag tycker att skådespelarna är jättebra. De bidrar till den här känslan. Men jag gillar också deras dialoger. Jag tänker att det är en viktig grej att poängtera. Att de, alltså James reagerar inte logiskt.
Nej, det
du vet, hade man varit där... Alltså det är viktigt att... Ja. För det här är liksom kärnan i känslan.
Mm.
Det är svårt att förklara Silent Hill för någon som aldrig har spelat det. Men det är verkligen känslan av att det är en dröm.
Ja.
För att han kommer dit... Han ställer inte de logiska frågorna.
Nej.
Liksom, han kanske säger någon gång så här, vad är det här för ställe? Men han nöjer sig liksom sen.
Mm.
Det är aldrig någon som... Hade man tänkt logiskt så hade man ju typ... Okej, nu håller vi ihop. Vi hittar varsitt vapen. Nu ska vi ta oss ut genom den här staden tillsammans. Liksom, vi ska överleva
James
det här.
James känns inte som att han bryr sig.
Nej, direkt. Alltså det är en feberdröm.
Ja.
Folk bara vandrar.
Ja, men lite så,
liksom,
lite så.
Och dialogerna speglar det här på ett diskret sätt.
Ja. Känner du till det här debaclet med Silent Hill 2s HD-utgåva som Konami släppte till PlayStation 3?
Nej.
Jag kan berätta lite om den. Alltså, Guy Sihi heter mannen som i originalversionen spelar James Sunderland, huvudkaraktären i Silent Hill 2.
Okay.
Han gjorde både röst och motion capture till det här spelet. Och när Konami ville släppa spelet i HD till PS3 så uppstod det någon form av liksom konflikt med Guy, som då påstod sig äga och vara upphovsman till James röst och rörelser. Sannolikt så ville han väl kanske ha lite bättre betalt bara för den här remaken. Eller mer royalties. Men Konami sa nej. Och då valde man till HD-utgåvan då att dubba om spelet på nytt. Mary Elizabeth McGlynn var regissör för den nya dubbningen. Och hon är ju även den som sjunger i de här Silent Hill-ledmotiven. Hon sjunger ju i One More Soul och Room of Angel och alla de här. Och hon var då alltså regissör för omdubbningen i HD-versionen. Och hon spelar då själv även Maria i omdubbningen. Då. Laura Bailey, Catherines röst i spelet Catherine, spelar Angela.
Jaha.
Och Troy Baker är James.
Ja, men jag kan ju se det ändå.
Alltså, du kan tänka dig, det är Joel från The Last of Us.
Ja.
För mig så kändes omdubbningen bara konstig. Även om röstskådespelarna på pappret är bättre i omdubbningen. Det är ju liksom mer etablerade röstskådespelare.
De är för bra.
Men det är någonting med Guy Sihi och de andra som gör originalrösterna. Det är någonting speciellt med dem. Som gör att, bara som kollar på Angela, Donna Burke, alltså
fantastiskt.
Hon är inte världens bästa röstskådespelare.
Nej.
Men som Angela är hon perfekt.
Ja.
För det är så här, Angela är en sån märklig karaktär också. Och med enormt stark backstory som man får utforska under spelets gång. Men det är det jag säger, de är inte nödvändigtvis de bästa röstskådespelarna, men deras styltighet passar så bra in till det stora hela.
Exakt.
Alltså helhetsupplevelsen.
Ja, men Silent Hill är styltigt. Silent Hill är en feberdröm, har vi konstaterat.
Precis.
Det är Alice i Underlandet. Vi kan inte ha polerade, snygga röster då.
Troy Baker är liksom för bra.
Ja.
På
ja.
Något sätt. För att det här ska liksom bli bra på
ja,
något sätt.
Ja, liksom. Precis. Jag vill att det ska låta som att James typ nyss har fått ett slag i huvudet och går runt med en liten lätt hjärnskakning.
Ja, faktiskt.
Du vet, dåsig. Sömnig. Så ska han låta. Han ska inte vara pigg och alert.
Nej, precis.
Nej, för då blir det helt plötsligt konstigt att han inte tänker och agerar logiskt. Men om han är dåsig, då ifrågasätter man inte det.
En annan rolig sak med den här HD-utgåvan också. Man hade inte licensen kvar för fonten som man använder på skyltarna i Silent Hill. Så att i HD-versionen då är alla så här vägskyltar och sånt skrivna med Comic Sans.
Nej! Jag bara, åh,
med Comic Sans.
Så fort folk säger så här, ah, en font eller ett typsnitt, ja, då tänker man på Comic Sans eller papyrus.
man tänker inte på de här lite
Times New Roman.
Eller Impact eller de här lite mer udda, utan man, eller Wingdings som bara är symboler. Kommer du ihåg det när man så här, när man typ fick hem någonting från skolan och så här sommarlovspapper någonting så här. Du vet, så här glad sommar, och så då hade så här fröknarna lärt sig att det finns ett typ som heter Wingdings där det finns så här solar och blommor, och så hade de fyllt papperna med det där skit. Kommer du ihåg det?
Fint, ja.
Eller det här font art där du kunde göra så här, du kunde göra din text i 3D.
Ja,
och göra
klart.
Olika så här texturer på texten så här, det kommer jag ihåg alltså. Good old days, alltså. Good old days.
Ja, det var fint.
You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand.
I don't know. Maybe I did.
What's a little girl like you doing here anyway?
Huh? Are you blind or something?
What's that letter?
None of your business. You didn't love Mary anyway.
Wait! How do you know Mary's name?
Vet du vad nekrofilen sa hos parterapeuten?
Nej.
Det känns som att vårt förhållande håller på att falla isär.
Nej!
Hon är kall mot mig hela tiden. Och hennes hjärta slår inte för mig.
Ja, men
jag kanske skulle träffa mig någon annan som ändå liknar henne lite.
Nej.
Men skratta då för fan!
Den hade kunnat stanna vid att hon... Att det faller sönder. För då tänkte jag att hon faller sönder.
Ja, det tänkte.
För att hon är död. Mm. Ja. Den var bra.
Ja. Om vi ska prata lite gameplay, Filippa. I Silent Hill 2 så spelar vi som James Sunderland som ska ta sig igenom Silent Hills dimmiga gator. När vi vandrar längs staden så spelar du i en till synes öppen värld i en tredje persons vy med något bångstyrig kamera. När du istället besöker någon av stadens olika platser, såsom hotell, sjukhus, barer eller liknande, så ändras kameraläget till ett lite mer låst och någonting som påminner lite mer om Resident Evil, även om du här kan justera kameran med axelknapparna på handkontrollen. Men spelet vill ofta leka med dina olika sinnen genom att med avsikt dölja vissa föremål och fiender från kamerans vinkel. Kameran i det här spelet är ju både din vän och din fiende.
Ja, men alltså, hederliga tankkontroller och låsta vinklar, det gillar vi.
Mm,
vi gör ju det.
Alltså, jag föredrar det.
Det är stultigt, det är klumpigt och
läskigt.
Alldeles, alldeles underbart. Efter ett tag så kommer man ju faktiskt in i det.
Ja, det
är. Och de här tankkontrollerna bidrar ju ändå till stämningen. Det blir läskigare av att man måste tvingas spela spegelvänt. Det är ju det.
Mm.
I vissa vinklar blir det ju det. Men ja. det är karaktärens höger och vänster som gäller.
Men vet du vad? Det vi gjorde.
Mm.
Vi stängde ju av tankkontrollen.
Ska du avslöja det?
Ja, för det gör att spelet faktiskt blir en mycket mer behaglig upplevelse. Låsta vinklar i all sin ära och prakt, för att jag gillar att höra saker men inte se saker. Det tycker jag är läskigt. Men att sen kunna liksom gå åt höger genom att trycka höger, det gör bara att jag mår bra liksom.
Ja, alltså vi fuskade ju faktiskt. Jag trodde inte Robin skulle berätta det, men jo, vi fuskade. Vi insåg att man faktiskt kunde stänga av tankkontroller.
Ja, precis.
Men både du och jag har ju spelat tankkontroller i hur mycket som helst, så vi kan ju hantera det.
Ja.
Och jag tycker att det blir läskigare av tankkontroller, just för att det är man måste tänka till gång till.
Ja.
Men när det gäller låsta vinklar, alltså det är, hävdar jag, Guds gåva till alla skräckspelsälskare.
Ja, ja, men jag håller med.
Det är så. Det tvingar dig att bara släppa kontrollen. Att tvinga spela på spelets villkor. Mm. Du har aldrig riktig kontroll i ett spel med låsta vinklar. För du ser inte vad som är framför dig. Förstår du? Så du måste bara ta...
Ja, det är det som är läskigt.
Så du måste bara ta ett leap of faith och bara ge dig ut liksom.
Ja.
Och det har vi här. Så ja, det är det bästa som finns.
Och det här spelet är ju otäckt ändå. För man kommer in i en jävla korridor och sen så står det så här på väggen i röd färg. There was a hole here, but it's gone now. Och sen så kommer ett random ljud. Och liksom låsta toalettdörrar som gör otäcka ljud när du knackar på dörren. Och liksom allt det här gråtandet i hotellkorridorerna som du bara hör en gång. När du går. Alltså det är så här... Det gör ingenting om man skiter i att använda tankkontrollen. Man kan spela hur man vill. Det är skitläskigt ändå.
Ja.
Och det är fortfarande extremt otäckt.
Alltså. Ja, det är det. Det är fruktansvärt. Alltså, bara känslan när man så här kliver in i ett rum.
Ja.
Kameran är fixerad på James. Du ser James framifrån.
Ja, man ser inte vad som finns i rummet.
Du liksom. Hör bara världens kakafoni liksom av ljud. Och det kommer bara närmare och närmare. Och du vet inte vad det är. Du måste bara... Okej, nu gör jag det här liksom. Och varje gång vi gick igenom en dörr så nästan... Alltså jag blundade. Jag tyckte det var så obehagligt. För du märker ju ingenting från andra sidan.
Nej.
Det är inte som i verkliga livet att det liksom läcker ut ljud. Utan du kan gå i en tyst korridor och så öppnar du dörren. Och så bara möts du av att någonting händer i rummet.
Ja.
Jag försökte liksom så här, jag tänkte så här, ska jag försöka imitera ljuden?
Nej,
så ångrade jag mig.
Gör inte det.
Nej, ljud.
Men så här, det som man behöver göra i det här spelet när du kommer till ett nytt område för att undvika de här stora chockerna, det är att hitta kartan.
Ja.
För kartan, det finns en karta för varje område i spelet. Utan kartan är du helt chanslös i det här spelet. Det första du ska göra när du kommer till en ny plats, hitta kartan. Du använder den mer än ofta bara för att se egentligen vart du har varit och vart du inte kan gå och vart du vänta, hit ska jag gå.
Precis,
den markerar liksom automatiskt vilka dörrar som är trasiga, vilka som är låsta, vilka som är blockerade. Och James ritar liksom så här streck på kartan vart man...
Och anteckningar
också.
Ja.
Vilken nyckel som man ska ha till vilken dörr och så. Den där kartan är den absolut viktigaste. Den är viktigare än vapnena
i
det här spelet.
För att när du väl kommer till en punkt, för det kommer du göra... När du inte riktigt vet var du ska, då tar du upp kartan och så tittar du noggrant. Ah, där är ett rum vi inte har gått in i än. Då måste vi gå dit. Och spelet är så pass smart att det finns bara en väg att gå.
Ja, precis. Oftast är det det. Och det jag gillar med Silent Hill 2, det är att typ du kommer till apartments i början. Och sen när du är klar i apartments, då går du aldrig mer tillbaka till apartments.
Nej, det är skönt.
Det är så att du behöver inte gå genom apartments och sen halva sjukhuset så måste du tillbaka till apartments igen.
Nej, det är lagom.
Det är lagom.
Mm.
Det är en hubbvärld och sen så besöker du den här platsen först. Nu är du färdig här och du kommer aldrig mer gå tillbaka hit. Vad skönt. För att då, när du stöter på nästa liksom roadblock, då är det så här, är det ens i närheten av att hitta lösningen, då måste jag backtracka ännu mer. Det är det där liksom. Att det är skönt att när man är klar på ett område, då är man klar där.
Precis.
Liksom.
Och ett spel som förlitar sig så mycket på men du vet att du ska hitta rätt nyckel som leder till den dörren och sen ska du göra det här som triggar den här cutscenen. Jada. Det måste gå i ett visst spår för att du ska kunna ta dig framåt. Ibland så tänkte jag ju så här, men gud, tänk om vi missade någonting där borta.
Ja.
Men då hade vi inte kunnat gå vidare. Ja.
Precis. Och jag upplever att spelet är som minst på räls i början. Första, i apartments.
Jaha.
Där är spelet som mest öppet och lösningen för att ta sig vidare är egentligen den svåraste. De andra platserna du kommer till är mycket, mycket mer straightforward.
Precis, men då är det mycket läskigare.
Då är det läskigare av andra anledningar.
Och när vi ändå pratar liksom så här pussel och sådana saker. Jag älskar pusslen i det här spelet. Jag tyckte att de var lagom svåra. De var inte det här... Det är inte pianopusslet i Silent Hill 1 liksom.
Nej.
Som jag och min syster fortfarande går och tänker på så här, ett decennium senare. Mm. Bara, vi löste det aldrig. Typ.
Det är inte så svårt.
Alltså det finns ett ställe i det här spelet när du ska undersöka. Alltså så här. Mm. Jag måste berätta. Sätt tone liksom. Ja. Mm. Du kommer in i ett rum. Och du ser dig själv längst bort i rummet. Så när du öppnar, eller när du går in i rummet, så kommer du se liksom vad som finns i rummet.
Mm.
Kameran är liksom längst bort. Ja. Och då hänger en massa människor från taket. Mm. Och du måste gå fram till de människorna som hänger där. Läsa på vad som står på dem. De har en lapp där det står vad de är anklagade för. De har alltså blivit hängda, avrättade för att de har begått ett brott. Och sen så måste du avgöra vem som är oskyldig. Alltså bara, hur kommer man på en sån sak? Du går där och du är livrädd för att någon av dem ska rycka till och hoppa ner och döda dig liksom.
Mm.
Det är så otroligt gastkramande att gå runt i det här rummet och liksom så här genomsöka liken.
Mm.
Det är genialiskt.
Jag känner så här. Inte för att pissa på din parad.
Vad är det för någon suck?
Men så här, det är en jämn nivå med pussel. Man uppfinner ju inte hjulet på något sätt.
Nej, behöver man det?
Även för att det här var 2001, men det är fortfarande så här. Man ska hitta medaljer och mynt och placera dem på olika statyer som börjar snurra. Det är liksom inte, det är inte revolutionerande.
Nej, men vi älskar ju det där.
Jag vet, men det är så här. Det var redan 2001 var det lite gjort, kände jag. Man ska hitta olika lösenord som är skrivna i blod i olika ramsor på väggarna. Och
jag liksom, älskar den där skiten.
Jag vet, men det är så här. Man kommer någonstans så ser man att det står en text på väggen med blod. Och så står det så här 312. Då bara, jag skriver ner 312. Det är ju garanterat en kod till någonting som kommer här fram.
Ja, men det är ju underbart.
Men det är lite förutsägbart. Även för att det här är ett spel från 2001. Redan då var det så här lite förutsägbart.
Nej.
Med ramsor i blod på väggen.
Det är underbart.
Bajen, bärs och rakade brudar.
Men tänk dig att
vad kommer det ens ifrån?
Jag vet inte. Men tänk dig ändå att vi stötte på någon form av pappersark där det stod någonting som vi aldrig använde.
Nej.
Va? Jo.
Jo, men det var...
Vad är det?
Det var ett ställe och den koden råkade jag bara chansa mig till. Det var till den här låsta lilla lådan i...
Nej, det var inte den.
Okej, okay. Skitsamma. Ja, men det jag undrade nu när jag frågade var bajen, bärs och rakade brudar.
Jag vet inte. Vad Bert,
är,
eller?
Men så här, nej, men vad är de rakade brudarna? Är det alltså huvudet vi pratar om?
Nej, men är du dum eller? Du fattar väl? Nej, men Robin.
Men jag har aldrig fattat vad har... Att man ansar... Jag antar att du tänker på könshår då.
Ja, det är klart.
Men vad har det med bajen och bärs att göra?
Alltså, ja, men det finns, ja, men det är ingen... ju en nidvisa om saker de gillar. De gillar bajen och de gillar bärs och de gillar rakade brudar.
Det är liksom ungefär som att säga så här. De gillar vin. De gillar
vin,
AIK.
Ost och mörkhåriga fransmän, typ.
Ja, men så här.
Oj.
Djurgården, vin och röda tånaglar.
Ja, men alltså, det, är så här, det gör ju ingen.
Nej, men jag förstår liksom. Jag har aldrig förstått den där ramsan. Jag har aldrig förstått det där. Jag vet inte varför. Nej, men jag är inte jätteimponerad av pusslarna i det här spelet.
Men vad säger du?
För jag tycker att det var så gjort redan här.
Nej, jag tycker att det här är underbart. Det här var fint. Jag älskar att den hintar lite till Resident Evil. Liksom. När Resident Evil gjorde det så var det ju spektakulärt. Liksom. Det kan inte vara på något annat sätt. Vad tänker du att James ska göra? Silent Hill hade inte varit Silent Hill om det inte var för de här obskyra pusslen.
Men jag har aldrig riktigt sett charmen med den här typen av pussel, både i Resident Evil och i Silent Hill. Visst, jag fattar det här med att man måste ha nyckel för att kunna gå vidare, men just det här man ska hitta mynt, sätta på statyer och snurra på grejer, det är såhär...
Alltså så här, det får inte bli...
Jag är lite less på det här.
Så här, jag föredrar ju att känna mig som en person som börjar nysta på ett mysterium.
Ja.
Jag föredrar ju inte att jag vill ju inte gå in och känna att jag är att jag följer ett kakspår som någon har lämnat åt mig.
Nej.
Förstår du? James är ju inte här och så följer han små kakspår som någon har gjort i ordning.
Nej, men så här,
vem
okej,
har lämnat
okej,
den lappen precis framför mig att hitta?
Då ska jag säga så här då. Det pusslet som jag tycker är mest innovativt i det här spelet, det är när man hittar en lucka i golvet som man inte kan öppna. Mm. Och så måste man ha vax, ja, en tändare och en hästsko,
ja,
för att kunna öppna.
Mm.
Där är lite mer så här,
ja,
nu, ja, det är lite spännande.
Säger du det?
Eller att man har ett hårstrå och en fiskekrok för att ta, ja, upp en nyckel. Det är lite mer spännande. Men just det här med mynt och skit, ja, så här, man ska snurra på statyer och tavlor och skit, det är så här,
ja,
spyr på det där skiten.
Ja, men där, det är ju mer Resident Evil, ja, när du ska snurra på
finns,
grejer.
Det finns bättre pussel.
Som att man skulle ha gjort det i, ja, en zombie-apokalyps.
Börja snurra på statyer och tavlor.
Ja,
och
bara, kom, vi skynda dig, så här, de kommer. Bara, men jag måste flytta på tavlan, jag måste snurra, eller jag måste spela den här pianomelodin.
Jag har en guldig typ medalj här.
Ja.
Liksom. Eller man ska hitta speldosor och, ja, skit. Det är så här,
I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am?
You're really not Mary.
I told you, I'm Maria.
Varför är det så många rullstolsbundna på golfbanan?
Jag vet inte.
De försöker minska sina handikapp.
Nej, alltså jag är ingen golftönt.
Alltså när du spelar golf så har du ju...
Jag vet ett, ja, handikapp. I know.
Det är därför det är så många rullstolsbundna där, för de vill ha mindre handikapp. De vill bli mindre handikappade. Vad är ditt slag i bälte där?
Nej, okay, gud nej. Jag tyckte bara inte att det var så bra. Alltså, det här är ju inget actionspel.
Tack, nästa punkt. Vi går vidare.
Alltså, striderna är sekundära. De är klumpiga. Mm. James är ingen actionhjälte, utan han är en emotionellt instabil enkling som desperat försöker överleva och förstå. Och det märks, tycker jag. Han svingar liksom så gott han kan med sin bräda. Har vi tur har vi en spik i brädan.
Ja,
typ.
Ja.
Men jag tycker ändå om det här. För att, som sagt, han är liksom ingen Hollywood-hjälte. Striderna speglar det här. Vi slåss med det vi hittar. Men man känner aldrig att han liksom har koll på läget. Förstår du?
Ja, men jag håller med dig. Så är det ju. Vi har liksom lite knivar och sen har vi lite skjutvapen också.
Ja, men typ en pistol hittar vi ju.
Ett gevär, en hagelbrakare. Grejer som man väldigt lätt kan missa. Faktiskt. Oh, ja. Men det är som du sa. Att när vi är och ska slåss emot de här nylonstrumpeklädda amputeringsofferna, sjuksköterskorna, muskelkararna med triangelhattar. Man känner
eller
sig
bord.
Alltid... Man är alltid i, eller vandrande bord. Man är alltid lite i underläge.
Mm.
Och striderna är ju klumpiga. Och det tycker jag bidrar till... Det är en sån här konstig grej.
Ja.
Det är dålig design, fast det bidrar ändå till en fantastisk upplevelse.
Ja, yeah, I beg to differ. Jag
att
tror
det
inte...
Clunky, att det är clunky gör bara att det är en mer otäck upplevelse.
Ja, men det här är ingen misstag. Det är typ som i vissa spel.
Inte, alltså.
Det är typ som i vissa spel, du vet, när protagonisten springer,
ja,
kutar och liksom lubbar allt han har. Och sen efter ett tag, då är det som att staminan går ner och går ur kroppen på han. Mm. Så han kan inte springa mer, utan han sakta ner och typ stannar. Och för att han har sprungit för länge.
Det här låter precis som det här jävla skitspelet Alan Wake.
Ja, ja, men det är ju så. Det är också en sån här, det är inget misstag. Alltså, utvecklarna gör ju det här för att du ska känna att du inte har någon kontroll.
Kanske, men jag, ja, det vet inte. För, alltså, oavsett hur man vänder på det, så är striderna i Silent Hill 2 är ju klumpiga. Det är svårt och långsamt att liksom få upp vapnet. James har uppenbarligen, som du sa, då ingen erfarenhet av vapnet. Vilket jag uppskattar, som jag sa, för det bidrar till det obehagliga. Sen skitsamma om det är omedvetet eller inte. Mm. det kan man ju analysera och diskutera om hur länge som helst, men själva det att han känns lite som ett kylskåp när han går runt där och ska vända sig om för att liksom rikta om sitt vapen, och han tar sån jäkla sats för att slå med, med träpinnen, och så missar han liksom, och så vet man såhär, nu dör vi, för nu har vi missat det här slaget här. Nu,
man måste ju så här synka med monstren.
Ja,
alltså
det.
Om du kommer fram till ett monster och så tar du ditt första slag. Och det här är ju som sagt tankkontroller, så du kan ju vara riktad lite för mycket åt höger. Då kommer han missa. Och då vet du, nej, nu kommer vi bli slagna. Mm. För nu kommer monstret få förtur.
Ja,
då måste du snabbt upp eller backa liksom och börja om på nytt. Mm. För att du måste ju synka med monstret liksom.
Mm.
Men
jag gillar att James är lite fumlig och klumpig.
Jag
gillar
jag med.
Det. Så man försökte ju göra det på andra sidan av spektrat i typ Silent Hill Homecoming. Där det var liksom väldigt mycket fokus på att tajma sina knivhugg och dodgea och grejer. Det gör du inte riktigt i det här. Utan...
Nej, och då blir ju striderna, alltså så här. Om protagonisten är värsta actionhjälten och har tillgång till världens arsenal med skjutvapen och bomber och allting, då kommer ju fienderna och fighterna matcha dig. Det blir ju svårare då.
Ja, exakt.
Såklart. James kan inte annat än bara slå så gott han kan.
Man skulle kunna säga att striderna i Silent Hill 2 är lite som ett pussel i sig.
Ja, du måste lära dig hantera honom och du måste lära dig fiendernas mönster.
Ja.
Sit there and eat pizza.
She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down.
Forget you.
Vi ska försöka att inte spoila så mycket av handlingen i Silent Hill 2. Men jag kan säga så här att det är ju en psykologisk resa som James gör när han väljer att besöka Silent Hill. En plats som absolut finns rent fysiskt på kartan, men som kan upplevas olika beroende på vem det är som besöker den. Mycket har ju hänt i Silent Hill och vi är ju inte ensamma där. Vi stöter på andra som också förlorat sig själva i den dimmiga staden.
Ja, alltså James... Det känns i alla fall som att han ska till en början vara lite av en spegling av oss.
Ja.
Du vet, vi förstår inte var vi har hamnat. Och det känns lika mycket som ett spännande mysterier som det känns som en feberdröm.
Mm.
Och du vet, James tidvis slumrande attityd till saker bekräftar liksom den här känslan.
Ja,
du vet, han uttrycker sig på ett sätt som är så här dåsigt och förvirrat och... Jag tycker att det passar så bra till spelets känsla. Det bidrar verkligen till det.
Mm.
Sen så handlar ju spelet om skuld.
Mm.
Vi har inte pratat så mycket teman än, men det handlar väldigt mycket om skuld. Och jag tycker att de har lyckats porträttera James som en väldigt urskuldande och fragil person i förnekelse.
Mm.
Aldrig någonsin känns hans karaktär eller handlingar olika den bild som spelet försöker förmedla till oss. Han är liksom en korrekt bild av skuldkänslor, tycker jag.
Mm. Och det blir ju svårt också, för att vi får ju anledningen till att James åker till Silent Hill. Det är för att han får ett brev av sin avlidna fru.
Mm.
När vi kommer till Silent Hill sen så träffar vi ju en kvinna som skulle kunna vara hans fru till utseendet. Fast hon är...
Det är någonting
hon är läck. Det är någonting off till att börja med, men hon är mycket snyggare och liksom så här, mer så här, lite spännande och lite och lite hemlig av sig, men hon är fortfarande väldigt lik hans fru.
Mm.
Och vem är hon då?
Mm.
Och hon är så här, hon leker med hans tankar lite också, att jag är den du vill att jag är. säger hon.
Ja.
Och det är så här, okej, okay, det här är lite weird. Och sen stöter vi på min favoritkaraktär, Angela.
Mm.
Kanske det mest tragiska ödet en tv-spelskaraktär någonsin har haft, tror jag. Hela hennes story är ju en subplot till James story. Och jag tycker nästan att Angelas story är mer gripande än James story. Och anledningen till att James är signad till. Angelas anledning är mycket, mycket mörkare.
Mm.
Och det är det jag menar, att under spelets gång, när du träffar de här karaktärerna, lyssna på vad de säger, du kan också hitta liksom dokument och papper du kan läsa och sådär. Läs allting. Jag lovar, det kommer vara så värdefullt för dig längre in i spelet när du liksom, när de här knytarna börjar liksom lösas upp i slutet och du börjar förstå helheten till varför karaktärerna är i Silent Hill och det gemensamma temat som du tolkar som skuld. Jag vet inte om jag skulle tolka det som skuld.
Bland annat. Det är flera känslor, men skuld är den mest framträdande, tycker jag.
Ja, precis. Mm.
Men jag tycker ändå att de andra karaktärerna är i periferin. Inte bara för att de inte är spelbara, utan för att deras roll är sekundär.
Mm.
Jag älskar Angela. Jag tycker att alla karaktärer liksom har sin roll och de spelar sin roll väldigt bra. Men nej, jag vet inte om jag ska säga det här.
Men är det en spoiler?
Nej, men jag vet inte.
Ja, men säg då.
Nej, men jag kan säga så här. När det kommer till kritan så vet vi inte ens om de faktiskt existerar.
Nej, så är det ju.
Eller hur?
Det är alltså, ingen spoiler, tycker jag.
Nej, för jag vet inte. Är det här människor som har kommit dit av samma anledning som James?
Mm.
James, men jag bara James. Ja, men liksom av oavslutade affärer som hemsöker dem.
Mm.
Eller är de bara skuggfigurer som vandrar i Silent Hill?
Ja.
Vet
det, det är ju, det tåls ju att analyseras.
Ja, och jag älskar att vi inte vet.
Ja, precis. Mm. Jag med. Silent Hill 2 har ju tydligt inspirerats av filmens värld också. För att nämna några exempel, så till exempel The Shining, The Mist, Lida, från alla de här då från Stephen King. Det ska ju sägas att det här spelet lånar väldigt mycket ifrån filmen Jacob's Ladder, som jag älskar otroligt mycket.
Jag med. Skitbra film.
Fantastisk film med Tim Robbins. En krigsveteran som försöker återgå till sitt vanliga liv efter en tid i krig. Att Jacob's Ladder varit inspirationskälla till Silent Hill-serien överlag är både tydligt och ibland lite mer subtilt, men ibland är det väldigt, väldigt tydligt också. Huvudpersonen i Jacob's Ladder har samma initialer som James Sunderland. Kläderna, den här arméjackan och jeansen, det är exakt samma.
Det är helt sjukt!
Och om man ska gå in på spoiler-territorier så finns det mycket, mycket mer likheter dessa två olika berättelser emellan. Likheterna är väldigt, väldigt många. Men resan som James gör den är ju väldigt personlig. Och han åker ju dit, som sagt, för att han saknar sin döda fru. Sen om man redan från början försöker läsa mellan raderna, så ser man saker som spelskaparna vill berätta. Om man bara är på sina tår hela tiden, så börjar man till slut se saker som man kanske inte ser om man bara sitter och liksom casual spelar eller sitter och snackar med en kompis samtidigt. Är man helt fokuserad på spelets handling, då kommer man se saker som finns där att upptäcka. Alltså, förstår du vad jag menar? Det finns så mycket i det här spelet som är subtilt.
Gud ja. Och jag tänker att det är en skymf att speedrunna det här spelet.
Ja,
det får man inte göra.
Nej, det får man faktiskt inte göra. För det är ett fantastiskt spel. Och man kan sitta och se såna här story-analyser. Det finns ju på YouTube hur många som helst. Och många av dem skiljer sig från varandra.
Mm.
Det tycker jag är väldigt intressant. För att Silent Hill är lite som en... som ett väldigt abstrakt konstverk.
Ja, men verkligen.
Att man kan tolka det på så olika sätt. Det beror på vem du som spelare är.
Mm.
Och vad du bär med dig för bagage.
Ja.
Och vad du läser in i spelets handling och i spelets karaktärer.
Exakt. Och det är därför det inte funkar med en remake. Får jag ha en rant nu, eller?
Oj. Vet du vad? Jag måste hämta en bira. Så jag drar på lite musik. Sen ska vi prata remaken. Okej? Okay? Våra förväntningar. Jag ska hämta en bira bara.
Ja.
I'm not your Mary. are Maria.
I am. If you want me to be.
How do you know about Mary?
You see it too? For me, it's always like this.
Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real.
Men vi kan snacka lite remake.
Ja, för du började liksom analysera Silent Hill och då tänker jag att jag har ett och annat att säga om det och då kommer jag oavkortat in på remake.
Mm.
Mm. För vi får ju snart en remake.
Yep.
Jag tänker så här, Silent Hill 2 uttrycker så mycket genom att inte uttrycka allt. Förstår du?
Ja.
Nu är jag kryptisk, men Silent Hill 2 säger och visar tillräckligt, vilket gör att den alltid förblir mystisk.
Mm.
Den låter dig dra egna slutsatser och förstå spelets handling genom att tyda de här suggestiva motiven eller titta lite noggrannare på monstren och miljöerna liksom, för att förstå. Den berättar inte rakt ut vad allt betyder. Och det är därför man upplever det mycket genom sin egen fantasi. Det var det du var lite inne på. Mm. Liksom,
att fantasin att fyller i hålrummen.
Ja,
din fantasi. Ja.
Och du vet vad man säger. Så här, det finns ingen bättre handling än den som pågår i ditt eget huvud. Mm. Okej, man säger inte så, men du fattar.
Ja, jo.
Sättet du föreställer dig att det har gått till kan aldrig bräckas av ett visuellt återskapande.
Nej, precis.
Det är så. Det du ser i ditt huvud, det är liksom det ultimata.
Men det är som man arbetade i skräckfilmer förr i tiden, att det man inte såg var det som var läskigt. Liksom.
Ja, men det är ju så. Och därför är tystnaden, tomheten mellan raderna, så viktig i Silent Hill 2. För den förlitar sig på din egen fantasi. Ta bara det här med låsta vinklar.
Mm.
Den förlitar sig också på den saken. För du har aldrig mött en sån hemsk känsla som när du går in i en korridor, det är låst vinkel, James står med ansiktet mot dig, det som vi diskuterade innan, och du hör hur någonting kommer emot dig. Du ser inte vad det är och genast börjar din fantasi skena iväg och du upplever ren skräck. Förstår du? Mm. Och det är ett sätt att behålla mystik i spel. Därför känns inte remaken som Silent Hill 2. Det spelar ingen roll hur snyggt det är, hur detaljerat eller hur finerat det är. Det kommer svara på för många frågor, är jag rädd för. Säga för mycket, döda musiken, fylla tomrummet. Jag är jätterädd för det.
Jag känner så här att Silent Hill 2 till PlayStation 2 från 2001, det är ett sånt tidsdefinierande spel.
Mm.
Det är låst i 2001.
Men det är som att återberätta en dröm.
Ja,
det går
inte. Precis. Det jag är rädd för med remaken, det som du säger, det är att man ska bli skriven saker på näsan.
Mm.
Och att det ska vara som att någon på ett dåligt sätt återberättar en dröm.
Mm.
Drömmen, en dröm som man upplever, det går aldrig att beskriva en dröm. Att återberätta en dröm på ett rättvist sätt. Och det är det jag är rädd för, att Silent Hill, det som jag hoppas att Bloober Team tar med sig när de gör remaken, det är att den här styltigheten och det dåligt konstigt, eller det konstiga sättet som manuset är levererat på, jag hoppas att de har förstått att det är en sån stor del av upplevelsen, styltigheten och den här uncanny-känslan. Jag hoppas att de inte bara har tänkt sig att men det är en läskig stad, det är mycket dimma, det är saker som rör sig i mörkret och det är en kille som har psykiska besvär som besöker Silent Hill. Jag vill att de ska förstå att, eller så här, jag tror att det blir jättesvårt för dem att återskapa det som gör Silent Hill 2 för mig, det som gör det som en bra upplevelse för mig och många andra. Jag tror att det är omöjligt att återskapa det i ett modernt spel, för att Silent Hill 2 är så låst i 2001.
Det går inte.
Det går inte. Det är som du säger, det är som att det blir, det är så här, Resident Evil 4, det går att göra en remake på. För att det går att göra snyggare, du kan göra smidigare action. Resident Evil 2 går också att göra en remake på, om man nu ska ta några jämförelser. Final Fantasy 7 går också att göra en remake på.
Jag håller inte med där.
Men i alla fall, Silent Hill 2 är ett spel som är så svårt att få till en remake på, för att det är en sån unik och konstig upplevelse som baserar sig på både att det är läskigt, men också att det är lite konstigt på något sätt. Och det här konstiga är så, det är så odefinierbart.
Mm.
Det som gör den här magin.
Det är så mycket upp till dig som spelar, eftersom den inte säger allting.
Exakt.
Och det är så viktigt. Men som med alla remakes så kommer det vara så här supertydligt och någon kommer berätta allting.
Mm.
Mm.
Nej, men jag hoppas att jag blir motbevisad.
Men varför? Varför gör man inte ett nytt Silent Hill för? Varför ska man göra remakes på remakes?
För
att man vill tjäna pengar. Ja, det är bara därför.
Alltså remakes, jag älskar remakes.
Inte jag.
Jag gillar Final Fantasy, jag gillar Dead Space, jag gillar alltså alla remakes vi fått de senaste åren. Jag gillar alla. Jag tycker inte att det är någon som är direkt dålig.
Vänta, remake på Dead Space?
Du har missat det helt, eller?
Jag har förträngt det! Åh, vad arg jag blev nu. Fy, vad onödigt!
Nej.
Hur kan folk liksom så här lägga... jag måste andas.
Det är bara för att du inte vågar spela Dead Space.
Men så här, hur kan man ta ett vettigt beslut och bara, ja, vi lägger massor med pengar, vi sätter massor med människor i arbete för att skapa något som redan finns. Förstår du? Det är korkat!
Men det är ett säkert kort.
Ja, för att man är bara girig. Det betyder att man inte bryr sig om spelet själv.
Remakes handlar inte bara om pengar.
Jo.
Nej, det handlar om att man kan berätta.
Jo.
Ja, men så här, Resident Evil 2 är ett perfekt exempel. Det är bara en
ja, men då har
nytolkning
det
av berättelsen.
Men då har det gått. Jag vill inte ha en nytolkning.
Nej, men en uppdatering. En uppdatering. Du kan inte säga.
Ska du ha en nytolkning?
Ja.
Eller ska du ha precis som det har varit?
Men du kan
jag vill
inte
ha en nytolkning av Silent Hill 2.
Nej, men du kan inte säga att spel som Resident Evil 2 Remake inte var bra.
Nej. Den är bra.
Ja.
Men så här.
Okay, Resident Evil 4 också.
Man får vara försiktig. Man får vara jävligt försiktig med vad man önskar sig. För vi vill inte ha en nytolkning av Silent Hill 2. Det spelet kommer inte jag...
Jag tror att det kan bli svårt, det sa jag. Det erkänner jag. Jag erkänner att jag är inte helt såld på att det kommer bli lika... att jag kommer känna likadant för remaken som originalet. Jag tror inte jag kommer kunna göra det. Jag tror jag kommer tycka Silent Hill 2 Remake är ett bra spel. Punkt slut. Men jag tror inte att det kommer fånga den där magin och den här konstiga känslan som man får i magen när man spelar Silent Hill 2 originalet. Tror jag inte.
Nej, det är omöjligt. Vi har ju sett några videos... Och vad nittigt det där lät.
Ja.
Videos.
Musikvideos.
Vi har ju sett lite videos på gameplay.
Ja.
Och det är så här, ja, det ser jätteläskigt ut.
Mm.
Det ser fruktansvärt ut liksom. Men det är inte
Silent Hill. Jag är inte övertygad.
Nej.
Jag är inte övertygad.
Men det ser ut som alla andra remakes som har kommit de senaste åren. Typ som Resident Evil 2.
Mm.
Det kommer vara lite mer actionbetonat helt enkelt.
Det är inte säkert.
Oh, jo.
Bloober Team säger ju att vi har koll på det här. Sitt ner i båten, säger de ju.
Jag litar inte på det.
Nej, jag är inte helt såld på det här.
Ta så här, Dead Space-spelen då, överlag. Inte bara remaker, utan originalet.
Mm.
Det är ju jätteläskigt. Det är i tredje person. Och det är action-betonat. Alltså det är fullt möjligt att kombinera action och skräck.
Ja.
Du och jag brukar ofta liksom ställa dem mot varandra, alltså mot poler. Typ så här, Resident Evil har blivit så dåligt, inte läskigt längre. Det är mer action-betonat, brukar vi säga. Men alltså det är ju fullt möjligt att, att kombinera dem. Och jag tänker att de senaste remakesen på till exempel Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 är så.
Ja, det är en bra balans, tycker jag.
Ja, absolut. Men det är inte Silent Hill.
Nej. Vi får se vad vi säger sen i oktober. När
James
vi har
är ingen actionhjälte.
Nej, det är han inte.
Mm.
Det är han inte.
Nej.
om vi ska försöka sammanfatta Silent Hill 2. Det är svårt för mig, tycker jag.
Ja, för hur ska man återberätta en dröm?
Hur ska man kunna återberätta en individuell dröm som bara du har haft och som också bara jag har haft? Det här spelet är ju, nu pratar jag bara, det här, jag har inte ens några anteckningar, jag pratar rakt från hjärtat bara. Jag tycker att det är en fantastisk upplevelse som på sin tid kanske inte var det perfekta spelet. När det här spelet kom 2001, det var läskigt, det var otäckt, men det var långt ifrån perfekt. Men på något sätt så har bilden av Silent Hill 2 bara etsat sig fast i mig, och idag när jag återbesöker spelet, vad blir det, 23 år senare efter att det har släppts, så tycker jag att det fortfarande är ett sånt, det är en sån unik upplevelse som blandar det här oförklarliga och det otäcka och det som är konstigt. Det är en konstig känsla som liksom kittlar någonting i mig bara. Jag vet inte vad det är. Silent Hill 2 är en väldigt unik upplevelse. Jag skulle inte kalla det för skräck, eller jag skulle inte kalla det för att det är liksom action eller skräck. Jag skulle säga att det är bara en jättekonstig känsla som det är liksom, det är ungefär som att du ska försöka måla en känsla. Förstår du? Det går inte.
Flummigt. Nej.
Ja, men det är lite så jag känner.
Ja. Ja, men alltså Silent Hill, det här var ju första gången jag spelade det.
Mm.
Och jag är helt på nytt född.
Du gillade det här?
Jag älskade det här spelet. Mm. Jag tycker att det här är nog ett av de bästa spelen jag har spelat.
Spelets sista timme är helt fantastisk. Alltså, det är bland det bästa som har gjorts i spelväg.
Jag tycker att det här är bland det bästa som har gjorts. Jag tycker att
hela
det är
spelet.
Hela spelet. Jag tycker att det är underbart. Alltså, jag var så rädd genom hela spelet. Och du vet, lyssnarna vet hur rädd jag är för skräckspel. Jag älskar att backseata tv-spel liksom för att, eller skräckspel. För jag vågar inte spela dem själv. Men nu har jag spelat det här spelet och jag är så stolt över mig själv. För jag var så rädd genom hela spelet. Alltså, det här spelet talade till mig. Miljöerna, ljuden, karaktären. Alltså, jag kunde inte tänka på något annat än Silent Hill. När du och jag inte satt och spelade och jag var på jobbet, då tänkte jag på Silent Hill 2. Jag ville bara hem och spela och spela. Och det är få spel som jag kan känna så där riktigt mycket till. Speciellt skräckspel. Jag vågar inte ens spela skräckspel. Men Silent Hill 2 var så bra. Det är så bra att jag kunde inte slita mig. Alltså, det är en sån fantastisk genomspelning från början till slut. Alltså, jag har aldrig stött på ett spel som är som Silent Hill 2. Det bara rörde mig.
Vilken hyllning.
I hjärtat alltså. Ja. Vilket spel!
Jag säger det är en unik berättelse.
Oh, alltså det går inte att förklara det.
Nej, det är som en dröm.
Det är en dröm. En fantastisk dröm. Och rent konkret, om man bara tänker så där, det är lagom långt, tycker jag.
Ja, det är.
Jag tycker inte att det är inte så långt, men det är inte för kort heller. Det är liksom, det är lagom.
Det är lagom i allting. Ja.
I allt. Mm. Ja.
Det är en perfekt balans.
Ja. Det är 10 av 10. Jag älskar det här spelet. Spela det!
Det här avsnittet av Parapixlar görs i samarbete med våra nya vänner på X-Gamer. Vad tusan är X-Gamer, undrar ni? Jo, X-Gamer erbjuder spännande och uppiggande energiprodukter framtagna och designade för att skärpa dina sinnen när det krävs. Oavsett om du har en seg dag på jobbet eller stannar upp en liten stund till på kvällen för att ta dig an den där jäkla bossen som du har kämpat så länge med. Ja, men du vet, du känner igen den känslan, eller hur, Filippa?
Ja, gud, ja, där har man varit många gånger.
När det är allt eller inget och du behöver lite skärpa, eller hur?
Ja, gud, ja.
Det är här som deras produkt X-Zero hjälper dig. Vi har fått äran att testa några olika produkter och vi kommer i de kommande avsnitten att ge en liten liksom recension på varje produkt som vi ska få testa, eller hur?
Ja, men det stämmer. Vi har ju fått ett par olika smaker här och förutom det fräsiga utseendet så luktar de jättegott.
Ja.
Alltså, vi har lite smaker här. Pear lemon, säger man så.
Mm.
Vi har pomegranate.
Lukta på fruit punch här.
Ja, det luktar underbart. Men vad, den här smaken då? Den här undrar jag vad det betyder. Vi har wild strawberry and strawberry.
Ja, det är spännande. Det är spännande. Och det här är ju alltså pulver som man blandar ut och sen så har man det i en sån här fräck shaker.
Ja.
Och sen skakar man det och sen så ska man dricka det. Och ja, vi tänkte köra en sån här burk per avsnitt framöver här nu. Så att i nästa avsnitt så kommer första lilla mini-recensionen och så väljer vi någon av de här, till exempel Fruit Punch, och så testar vi. Och sen så kör vi liksom avsnittet på den kicken vi får.
Så får vi se liksom hur ultra vi är.
Klarar de här, det här pulvret, ett avsnitt av Paripixlar? Det blir ju testet liksom. Och om du är sugen på att prova det här så tycker vi att ni ska gå in på x-gamer.com och när ni checkar ut, fyll i koden paripixlar, ett ord, så får ni 15% rabatt. Vad säger ni om det? Ja, det är inte illa
fancy.
Det är fancy.
Ja.
Det är fancy. Så att tack så mycket till våra goda vänner på X-Gamer.
Tack så jättemycket.
Okej, jag vet vad du tänker. Varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i par i pixlar av Robin och Filippa?
Mitt namn är Tim Mirens, mannen som dubbade Cyborg 009.
Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon.
This is Corey Marshall, the English voice of Ryo Hazuki.
My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania.
Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury från Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa.
Det var bra drag på festen häromdagen. Men jag kom på varför.
Aha.
Det var ju en drug show.
Nej.
Förlåt. Jag hade inget bättre idag. Hörrni, det här var avsnitt 202 av Paripixlar. Vi har pratat om Silent Hill 2. I nästa avsnitt, då har vi ju två galningar i våran studio. Inte ja. Du och jag, utan det är två galningar.
Ytterligare
två galningar. David och han, den där Mange, ifrån Dual Eon sitter
oj,
här.
Oj, oj.
Och vi pratar om... vi ska prata om spelduos.
Ja,
men
bland annat.
Bland annat. Vi börjar i spelduos. Men det slutar med att vi sitter och pratar om andra saker och till och med kanske prank-callar någon. Vi får se vad det landar i. Det kan bli lite allt möjligt i det här avsnittet, kan jag säga.
Vilket roligt avsnitt det var att spela in, ja, det, ska jag
det,
säga.
Det är redan inspelat. Det är redan inspelat. Det var väldigt konstigt avsnitt, kan jag säga.
Det blev en fest.
Det blev en fest. alkoholnivån var väldigt
trevlig.
Hög. Väldigt hög, kan jag säga. Ja, vi får se vad ni tycker om det. Jag tror att ni kommer tycka det är roligt.
Ja, men det tror jag.
Och vi håller på med lite mer Patreon-exklusiva saker. Vi ska spela in ett nytt avsnitt där vi pratar om metalmusik, för det var väldigt omtyckt.
Ja.
Så det kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt snart med 20 stycken metallåtar som vi ska prata om. Och sen får vi se om jag kanske hittar på något annat också. Med det sagt, gå in på patreon.com, snedstreck paripixlar. Eller gå in på vår Discord som du hittar på paripixlar.se. Eller skicka oss ett mail på podcast@paripixlar.se. Och sen tycker jag också att ni ska gå in i poddspelaren och ge oss ett betyg.
Ja,
kanske.
Gärna fem. Inte något annat än fem.
Jag har halkat det till 4,5.
Nej!
Det gjorde mig ledsen.
Nej.
Jag vill ha 5,0. Alla ska lägga fem år.
Oh, har man så här, har man inget fint att säga så behöver man inte säga något alls.
Precis. Och med de orden säger vi tack så mycket för ikväll. Nu skiter vi det här.
Tack så jättemycket. Ha det bra.
Puss på er. Hej.
Hej. Of the game.